Keep rolling, 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 rolling. Vilka var det nu? Det var inte Linkin Park, utan... Kommer du ihåg låten?
Ja, du menar inte den där rolling, rolling, rolling?
Nej, inte den. Detta är lite en sån, vet, amerikansk college... lite sådär Linkin Park rock.
Limp Bizkit.
Limp Bizkit var det nog. Keep rolling, rolling, rolling.
Ja, jag tänkte på den andra och så kom jag att tänka på ett reportage om när Brolin var ny i Leeds. Mm. Och de träffade någon gammal kvinna, rätt bastant typ, om hon sålde hamburgare eller något sånt där, när förväntningarna fortfarande var höga på Brolin. Så minns jag att hon sjöng in i SVT:s kamera så, Brolin, 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 keep them goals rolling. Blev ju inte riktigt så.
Underbar. Ja. Du säger hej och välkomna till...
Ja, är vi igång eller?
Ja, fan, vi är igång.
Då säger vi välkomna då formellt till Offsides podcast, som väl närmar sig, jag har inte koll exakt, men är vi snart uppe i 300 va?
Kan det vara 299?
Något sånt. Ja. Det blir inget stort pomp och ståt.
Nej, nästa vecka när vi är så oerhört stressade för Offside Live och vi ska skicka ett nummer till tryck, då firar vi 300 avsnitt.
Ja.
Så därför så säger vi redan nu tack till alla som har hängt med.
Ja, och jag tycker att vi håller i det, att vi firar genom att bjuda på ett bra avsnitt. Jag tycker det är gott nog så. Såg du Vasaloppet i helgen?
Nix.
Nej, det har inte mig. Det tar ju tag.
Ja, det ser mycket till att jag faktiskt sätter mig och tittar på Vasaloppet.
Ja, det ingick liksom när jag var liten i någon slags sportkanon som inte verkar finnas längre. Nu kan man ju välja sin... det man gillar mest. Mm. Man ser bara på internationell fotboll. Men då var det som att, ja, framförallt min far sa att vissa grejer sådär ingår. Vasaloppet ingår. Mm. Novembergåsan kanske ingår.
Bäsenfinalen i bandy ingår. Jag är inte alls uppväxt på det
sättet. Nej. Jag såg inte heller Vasaloppet. Men jag såg på lördagen dagen innan, så såg jag lite på Vinterstudion då. Mm. Och så mycket vet om Vinterstudion att det är rätt mycket mys. Mm. Och då satt även...
Jobbar de fortfarande med brasa i studion?
Jag tror det.
Ja. Det var... Så några gamla telemarkskidor på vägen?
Det kan det säkert vara. Det är ju... Alltså på helgerna, det är ju skidor vad som är på SVT 1 eller 2. När jag sätter på tvn, eller när min dotter sätter på tvn och hon vill byta till barnkanal. Hon tror liksom att vuxen tv är skidor. Mm. För det är jämnt skidor, utför eller på längden. Men nu satt Daniel Landskog där i Vinterstudion. Lite då som en katt bland hermelinerna, eftersom han kommer från fotbollens värld. Och de snackade då upp morgondagens Vasalopp, där jag fattade som att Nantskog skulle vara någon slags flygande reporter. Lite krock där, sådär, vad händer om vi tar in... Jag tror han har varit det tidigare också, intervjuat prinsen bland annat, sådär, att hur mår prinsen? Mm. Fast han duade nog prinsen.
Ja, SVT blev lite fel på Fredrik.
Ja, kanske. Mm. Men, och han var ju på väldigt glatt humör, som Nantskog nästan alltid är. Mm. Men det var roligt hur hans, kanske de omklädningsrum som han kommer ifrån och är uppväxt i, kontrasterade lite mot det här vintermyset. Och då menar jag inte omklädningsrum som sådär grabbigt eller så. Mm. Utan att det var kanske ganska fokuserat på att vinna. Och med gliringar och hån och så. För Nantskog sa att han då hade funderat på hur det känns för de här lite sämre åkarna. För de drar ju repet, som man säger. Om man inte hinner upp till, inte vet jag, Smågan kanske. Evertsberg eller något. Innan en viss tid så får man inte åka längre. Mm. Utan då dras repet. Och det undrade Nantskog mycket, att sådär, att det kan inte vara kul när det händer. Och vad hånen som kommer från kompisarna då, alltså, så försökte han få lite bekräftelse från de här andra, men fick då inte det. Nej. Utan då sa programledaren Yvette Hermundstad bara, ja, då tänker jag att man har fel kompisar kanske. Nej. Ja, men det är ändå lite gliring och fick liksom ingen riktig så. Att, och jag kände att jag älskade Nantskog där, för det var väldigt skönt att han kom in och sa, det är klart att man får gliringar och lite hån, kärleksfullt. Det behöver inte vara fel kompisar för det.
Ja, med detta intro så ska vi också säga att vi gör detta avsnitt i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsliga, som till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har ju blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och hög kundnöjdhet. Så, om man är sugen på en fotbollsresa till våren och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Ja, och så passar vi på då att pusha och puffa för Offside Live som närmar sig med stormsteg. Det är mindre än 2 veckor kvar och det finns fortfarande också några biljetter kvar. Framförallt i en av Stockholms föreställningarna den 15 mars och en av Göteborgs föreställningarna, tror jag. Men man kan kolla själv vart det finns biljetter kvar lättast på offside.org/offsidelive. Kom och se oss, hörni. Det är nära nu.
Utan att avsäga någonting av innehållet så kan man säga att vi är just nu i taget med att försöka få dit några fotbollsprofiler i ett litet segment som vi har i denna föreställning. Och det visar sig vara väldigt svårt. Många fotbollsspelare tänker man sig att men de har inga problem att ställa sig inför 300 eller 500 personer och ganska så enkel typ av grej som vi har tänkt oss att de ska bidra med. Men det är förvånansvärt många som ryggar tillbaka och tänker, det är det värsta jag kan tänka mig. Men uppträda inför publik.
Ja, men är det så förvånande då? De är ju vana att uppträda inför publik, men på någonting som de praktiserar varje dag och som de är väldigt, väldigt trygga med. Mm. Och plötsligt är det här någonting helt annat, även om vi tycker att
jag
det är lättsamt.
Jag förstår givetvis det. Ja. Men när vi säljer in det så säger vi att det är väldigt lättsamt.
Ja, ja. Det är ju lättsamt, men det är klart att det också kan vara en anspänning för folk att vara på lite främmande vatten så. Du hade ju också kontakt med Glenn Hussein. Han kommer inte komma. Var det tidernas mest tacksamma smash-läge som Glenn fick när du pratade med honom? Du pratade med honom så skulle han precis iväg till Mexiko. Mm. Och du slänger ur dig någonting att när du ska ut och flyga och fara, är du inte rädd för corona? Ja, det var ju tacksamt smashläge då. Det missade inte.
Du behöver knappt säga.
Det missade inte Glenn.
Ja, Glenn Hussein kontade med då.
Nej, corona Mexiko och så vidare.
Ni förstår själva. Ja, absolut. Ja. Han tog den utan att blinka.
Ja, men ja. Stockholm, Göteborg och Malmö kör vi i den ordningen också. 15-16 i Stockholm, 17-18 i Göteborg och den 19 i Malmö.
Jajamän.
Malmö
Live. Så är det. Nu tänkte jag, Johan, att du skulle få ett litet MLS-svep. Det gillar ju.
Det har precis börjat då, säsongen.
Det var dags för att sparka igång den 25:e upplagan av MLS. Och det gjorde man i helgen. Och bara några snabb fakta. 26 lag är med i år.
Har vi liksom MLS på vår? Vi gör aldrig så här om andra ligor.
Nej, jag vet. Men jag känner att det
nu
finns
har grekiska ligan börjat. Och då den består av 15 lag.
Ja, men det är, vi återkommer ofta till MLS. Det får vi säga de åren. Att den är fascinerad på olika sätt. Mm. Men det finns ju en liten annan typ av berättelse därifrån. Som jag ska komma till. Men först vill jag bara sätta en kontext här. Vad det är som har hänt.
Varsågod.
Och bara så du vet då. Det är 26 lag. Och 2022 kommer det vara 30 lag. Sen stänger man MLS. Det är verkligen planen. Inte mer än 30 lag. David Beckhams Inter Miami. Som för övrigt då har legat i en tvist med italienska Inter. För att de italienska inte anser att Miami snott deras namn utan tillåtelse. Så det är en tvist.
Är Inter Åbo också med i den där?
Ja, de får en liten skrivelse från italienarna snart.
Ja, eller tvärtom. Mm. Att de stämmer Beckham vore roligt.
Ja.
Det ska ju friska upp.
Det hade piggat ut. Ja. Fan. Men det är då Inter Miami och Nashville som är nya franchises som det heter i denna värld. Och Nashville som slog då rekord, de hade 59 069 åskådare i helgen när de förlorade med 2-1 mot Atlanta. 30 000 av dessa stod upp under 90 minuter. För den som är intresserad av den typen av information, det kan ju pigga upp när man tänker på MLS att det är liksom folk sitter där med sina
nachos
och sina plastmuggar med öl och sådär. Sitter och liksom halvslapp tittar. Men här stod 30 000 upp under 90 minuter i Nashville. Och så var det då Miamis premiär. Beckhams premiär. Nej, de förlorade med 1-0. Och bara lite kort här om än en gång då om Inter Miami. Beckham fick ju den här dealen när han skrev på för LA Galaxy 2007 att han skulle få köpa ett franchise-lag för 25 miljoner dollar. Och han aktiverade den här klausulen då för några år sedan när han gjorde ett slag i saken. Och man kan säga att det är en rätt bra investering av Bex. Idag då, de här nya lagen som är Austin, Charlotte, Sacramento, St. Louis som ska komma in då kommande år, de har betalat ungefär 300 miljoner dollar för sina respektive platser. Så bara där har han gjort ett kap. Och vad man också ska säga med Inter Miami och David Beckham är att han ligger i förhandlingar nu. Inte bara med Inter kanske, om att lösa den här tvisten.
Inter Miami är ju ett pissnamn.
Ja, det är det. Absolut, det håller vi med om. Men att han ligger i förhandlingar nu med Qatar.
Det gör han, ja.
otroligt stort sponsorkontrakt som skulle göra att i princip Inter Miami, som är en helt nystartad klubb, skulle dra in mer intäkter bara i någon slags huvudsponsor-deal än vad Manchester United eller Liverpool eller Real Madrid gör med sina huvudsponsorer. Så säger lite grann om Beckhams. Han är ju en av världens största influencers, så är det ju.
Ja,
det är det han är.
Så är det väl. Kom ihåg att jag av en slump var i Miami när beskedet kom att de tilldelades en plats till MLS. Vad kan det ha varit, 2 år sedan eller 3 eller något sånt där. Och att jag då fascinerades av att det var då stora supportergrupper ute på Miamis gator och firade detta. Och det spännande där var alltså att det fanns stora supportergrupper till ett lag som ännu inte fanns.
Ja,
vilket också ger vatten på kvarnarna av de som tycker att vad är det de håller på med den amerikanska fotbollskulturen där borta. Mm. Man bara signar upp supportrar. Mm. Men så jobbar Bex då.
Ja, vi lämnar Bex då som förlorade med 1-0 i premiären.
Mot Carlos Velas lag, va? Los Angeles FC.
Ja, just det. Och det var Carlos Vela som gjorde den andra struten i den matchen. Men du undrar du, Johan, hur det gick för Tom Pettersson i debuten för Cincinnati? ÖFK, Tom då alltså.
Ja, just det. Jag skrev ju om honom i höstas och noterade att han sen gjorde succé med att han använde sin ganska helt okej stämma. Han gillade att sjunga och det gillade lagkamraterna, men så såg jag att det var turbulent också, att tränaren fick gå redan innan premiären eller något sånt där. Hur gick det för honom?
0 minuter i 3-2-förlusten mot New York Red Bulls. Tinnerholms, New York City, förlorade också dem. Men Tinnerholm spelade 90 minuter. Mange Eriksson gjorde också 90 minuter som central offensiv mittfältare i 2-2-matchen mot Toronto. Regerande mästarna, Seattle Sounders, inledde med en 2-1-vinst mot Chicago Fire.
Och en vadskadad Gura Svensson, va?
Precis. Och Thierry Henrys första match som tränare för Montreal Impact slutade med en 2-1-seger över New England Revolution. Bojan Krkić startade på topp i Henrys lag. För den som undrar vad fan hände med Bojan Krkić. Han är där.
Och en del undrar med Henri också. Han floppade ju hårt, får man ju säga, i Monaco. Och inte Frank de Boer är väl också MLS
tränare? Han är också MLS. Ajman.
Det är lite sådär känslan man får att de kan åka och testa lite i MLS, de här stora
idéer.
Namnen.
Precis så, testa lite nya idéer.
Ja.
Exakt, så kommer man tillbaka sen till Europa.
Ska jag verkligen vara tränare? Ja, det ska jag. Eller nej, det ska jag kanske inte. Och det är kanske det Henri och de Boer gör nu. Ja,
detta lilla svep, Johan, leder oss fram till den lilla ärtan. Chicharito, eller Javier Hernandez som han också faktiskt heter. Han är ju den bäst betalda spelaren i MLS som han ska på här i vintras för LA Galaxy. Han har en årslön på 7,2 miljoner dollar, en garanterad årslön på 7,2 miljoner dollar. Man tycker det är rätt mycket pengar, men jämfört med vad han hade kunnat tjäna i Europa så är det väl inte så mycket, eller för all del i Gulfen, eller om han hade dragit till Kina.
Jag vet inte, vad var han i Sevilla på slutet?
Slutet utlånat till Sevilla. Men detta var ju en övergång, nu är det ju några veckor sedan han skrev på för Galaxy, som väckte en hel del känslor och drog igång en hel del intressanta diskussioner.
Ja, här har jag faktiskt hängt med lite.
Ja, precis. Och vi tar väl det från början då, att när han presenteras på lite speciellt sätt, och det säger väl någonting kanske om den moderna fotbollen, den här övergången läcker ju ut i en YouTube-kanal. Och det som gjorde att det väckte, alltså av lite olika anledningar, det är därför det har dratt igång någon typ av diskussion i Mexiko, det har dratt igång någon typ av diskussion i USA bland de sockerfrälsta där. För att i ett klipp som sprids rätt så snabbt så sitter han i soffan hemma i Sevilla, är detta. Han sitter där och har typ sin 1-åriga son som springer runt i hans knä, eller springer men kryper runt i hans knä. Han pratar i telefon med sin pappa.
Och mamma.
Som är då hemma i Mexiko. Där han berättar om det här. Nu är det klart. Nu är det slit på den europeiska drömmen. Så säger han.
Mm.
Och det väcker ju en del känslor. Han säger också att det är det här början på min pension.
Mm.
Och de här sakerna som han säger då, det tas emot då på ett speciellt sätt i USA. Först och främst, som vi börjar där. De känner, vad detta för jävla inställning? Att detta är ser man på det här som att detta är början på pension? Han är 31 år gammal, ska man veta, Chicharito. Är det så att han ser att han bara kommer hit här ålderns höst och ska casha in och leva liksom lite goda livet i Los Angeles, bo i Hollywood Hills? Vad är detta för någonting? Vi är trötta på det här. Vi har kämpat så hårt för att komma bort från den här stämpeln.
Ja.
Och sen bara säger han det rakt ut.
Nej, känner man till Hernandez eller Chicharito som spelare så vet man ju att det är ju ingen som går och drar benen efter sig på planen. Han är ju känd för att en Lagerbäck forward ska jag säga, som gör lite mål ibland men som alltid jobbar stenhårt för laget, så han kommer ju säkert jobba hårt, men det är ju just att det är USA han säger så här om, de som alltid får leva då och försökt jobba så mycket som du säger och tvätta bort det här ryktet som en slutstation eller en begravningsplats för gamla stjärnor, så det är ju lite så här aj. Tvungen att säga så, den mest profilerade värvningen.
Ja. Men sen så ett par dagar senare tror jag att det är en intervju med Fox Sports, så utvecklar han lite grann det här, för att han förstår ju att detta har väckt vissa reaktioner, och då säger han att det är ju lite så, jag har varit i Europa nu i 10 år och försökt ta mig fram där, men det har inte riktigt lyckats.
Där är han ju hård mot sig själv.
Ja, det har, absolut.
Man får väl ändå säga
så
att
han testar han nu någonting nytt, så, lite grann. Och givetvis så finns det ju sanning i det han säger. Han börjar bli 31 och han inser att fan, det är rätt många år sedan jag var het och var United och hade allting framför mig. Han är 31, det är ju bara fakta på något sätt. Men sen då i Mexiko så är det en liten annan typ av känslor som väcks. Där tänker jag att jag ska lyfta in dig, Johan. Du var i Mexiko inför, vad var det? Inför VM 2018 när vi skulle möta Mexiko.
Ja, precis.
En del av ditt reportage som då vi publicerade handlar ju lite grann om hur mexikanerna ser på jänkarna som spelar fotboll. Du rörde där i gränserna mellan Mexiko och USA.
Farliga trakter.
Det är många trakter, ja. Och så jag tänkte att du ska få ta detta lite grann, förklara varför väcker detta känslor, negativa känslor i Chicharitos hemland.
Det kan jag försöka göra, men jag tycker du rusar iväg från det här klippet lite för snabbt.
Jag tänkte att vi skulle återkomma till det sen.
Ja, eller ska vi ta det nu?
Ja, vi gör det.
Det är ett väldigt känsloladdat klipp då, när ja, Chicharito ringer till sin mamma och pappa och berättar att han ska flytta till Los Angeles. Han sitter och gråter ibland när han berättar.
Så sitter en person mitt emot honom.
Ja, men ska vi kan ju lyssna lite bara så man får stämningen att det här är känslofyllt för den lilla ärta.
No es tanto el que no pude, sino el como el decirle adiós, exacto, decirle adiós a todo esto tan bonito, y es sí, es una parte más mía que no, pues que ya no va. Bueno, uno nunca sabe, todo puede pasar, no estábamos hablando, pero
ja, mycket känslor då, och redan där kan man ju ta ett steg tillbaka och undra vad det är som pågår här egentligen. Det är ändå en rik fotbollsspelare som byter klubb till en annan klubb där han ska tjäna jättemycket pengar och bli, sa du att han blir ligans bäst betalde spelare?
Han tjänar 70 miljoner kronor om året då.
Det går ingen nöd.
Lika mycket som Daniel som tjänar på 3 år i Kina.
Ja, är det så? Ja, ja det blir det. Ja. Det kommer inte gå någon nöd på honom där. Men det framställs ju lite som att sådär, jag ska åka till Vietnam, men vi ses snart igen. Så. Ja. Och det sitter en person till, ja, i klippet och tittar på när Chicharito ringer. Och New York Times refererar till klippet i en artikel och då skriver de så här: I'm leaving the European dream, Hernandez said through a speakerphone from his house in Spain, where he had been playing for 4 disappointing months. That's what's making me cry. It's not so much that I couldn't make it. It's more about saying goodbye, he added, cradling his infant son on his couch and getting hugs from his wife and his life coach. His life coach.
Ja, just det.
Hans livscoach. Det blir man ju nyfiken på. Det vill man ju ha en.
Ja.
Eller vill man det?
Vi har ju kollat upp den här life coachen. Och han har ett namn. Han heter Diego Dreyfus.
Ja.
Och får man säga, det är ju en stor person i Mexiko. Det är en kändis som slog igenom som barnskådis. Och hade lite så, ändå får man säga, en hyfsat framgångsrik karriär som skådespelare.
Idag entreprenör, influencer, och det här klippet läggs ju också ut då på hans och Chicharito och jag tror Chicharitos nya frus nystartade YouTube-kanal. Det känns ju, även om känslorna kanske är äkta, så det sker ju inte spontant, utan den känns ju ganska stageat då, det här samtalet som han ringer. Och den här Diego Dreyfus som då det refereras till som Chicharitos nya livscoach. Tror du Mackan Danielsson har en livscoach? Man hade ju velat se det samtalet när han ringer hem till Eskilstuna och jag säger farväl till den europeiska drömmen. Nu blir det Dalian. Och så får han kramar från sin livscoach.
Ja, men den här livscoachen, man kan väl säga så, alltså när man läser på om den här Diego, så får man ändå känslan att det är ju en mexikansk Mia Törnblom. Så, som åker runt, föreläser, entreprenör, influencer, och som har de här liksom, ja, men lite som inte psykologer kanske alltid respekterar och uppskattar inställningen till hur man ska göra någon lycklig eller göra någon att prestera och så.
Ja, precis. Så jag har då försökt att läsa på lite mer om denne Diego, livscoachen. Kan ju konstatera att han verkar predika materialism då. Det finns några brandtal som han har lagt ut på sig själv som är lite kanske som Lamotte, fast liksom det handlar om andra saker då, eller som Sven Melander kanske när han blev populär på Facebook, så att han talar direkt in i kameran väldigt passionerat, och då talar han gärna om pengar. Bli vän med dina pengar, säger Diego. Pengar kan göra dig lycklig, och man har två val. Antingen så tänker man att jag kommer inte, pengar är inte viktigt, och då får man inga pengar, eller så blir man vän med pengarna och då kommer man få mycket pengar. Och det här då verkar han ha då predikat även för sin nyfunne vän och elev Chicharito. Och det här pratas det mycket om i Mexiko. Och då kan det ju vara läge kanske att backa bandet och ge lite mexikansk kontext här. Mexikanska fotbollsspelare och de som har blivit stora och spelar i landslaget har ofta haft en väldigt komplex relation. Både med media hemma som ofta har varit väldigt hårda mot dem och ofta sökt skandaler kanske. Och även bland publik och supportrar.
Det är... Bara för att göra det här klart. Chicharito är ju den bästa målskytten i nuvarande landslaget. Så är det ju bara. Så att det är ju inte vem som helst.
Nej, det är inte vem som helst. Mm. Och förutom att han var den bästa målskytten så sågs han ju länge som väldigt exemplarisk fotbollsspelare. Vi var inne på att han hade så bra inställning och han kunde föra sig bra utanför planen. Han var bra i skolan.
Lärde sig engelska tidigt.
Ja, hans far var väl också, tror jag, duktig på fotboll.
Den stora ätan.
Precis. Och man lyfter gärna fram honom då som någon slags av förebild. Medan många andra har haft det mycket kämpigare. Carlos Vela nämnde vi ju där. Han var ju med i VM 2018 men var ju borta i många år från landslaget. Anser sig vara orättvist behandlad av kanske media och supportrar. Orimliga krav, små snedsteg blåses upp till stora skandaler. Och Giovanni Dos Santos har det ju också pratats mycket om, att man har skrivit om, ja, är de ute och tar en drink så får det enorma konsekvenser. Och det här är ju ett fotbollstokigt land och ett väldigt stort land, och det finns en längtan att ska gå bättre än vad det har gjort för dem, och de är väldigt stolta över sin egen liga, Liga MX. De håller ju den. Själva i Mexiko frågar man dem, så menar man att det är bättre fotboll där än vad det är i MLS kanske. Och man har synen, precis som många andra i Europa, på MLS som en liga som inte riktigt är på allvar. Så som vi tar fotbollen på allvar här.
Ja, precis. Jag tror att de har någon sägning i Mexiko att det är lite som att går man till MLS så är det som att man går till fotbollens kyrkogård.
Jag vet inte om vi ska claima att mexarna får den, men det kan de
väl få. Jag tror att man snackar så.
Ja, så för det första så sticker det kanske lite i ögonen att man då vänder hem från Europa, som bara det kan vara känsligt, att man inte väljer att spela i Mexiko. De kan vara ganska nationalistiska också. I alla fall om man inte går till Real Madrid eller något av de allra största, utan om man går till något bottenlag i Spanien, så undrar man varför kan man inte spela lika gärna i Mexiko. Men om man väl vänder tillbaks från Europa, att man då väljer USA, bara det kan sticka lite i ögonen. Man tycker att man borde välja Mexiko, och ännu mer kanske efter Trump. Det handlade ju lite mitt reportage om också, att det hade kanske spirat på en mexikansk nationalism och stolthet, all skit de har fått höra från USAs president med murbygge och hur han uttrycker sig om mexikaner. Och det här gav också till effekt att alla med mexikansk påbrå och mexikaner som bor i USA kanske började känna ännu starkare för landslaget, och det blev plötsligt ännu viktigare på grund av den här killen i Vita huset att stå upp och säga jag är mexikan. Så bara det att han väljer USA kan ju sticka lite i ögonen. Sen är det ju också, och nu kommer vi in på den här livscoachen Diego igen då, att man undrar lite vad som har hänt med Chicharito. För man känner inte riktigt igen honom längre sen han då kanske hamnade i klorna på den här livscoachen. Att plötsligt så är det väldigt mycket prat om pengar, och den här Diego verkar också uppmuntra Chicharito att slå tillbaka mot hatare och så vidare, och gör det gärna genom att visa hur mycket pengar du har, eller säg hur mycket pengar du har, lite så som Adebayor gjorde nyligen, om du minns så. Men man tycker att det här är ju inte vår Chicharito, vi väntades inte oss det av honom i alla fall, så man man är lite ledsen över det. Dels att han väljer att flytta till Los Angeles och spela i USA, men också att det sker någon slags personlighetsförändring här med Chicharito. Med, plötsligt så är det en massa konstiga frisyrer och hårfärgningar uppmuntrade av den här livscoachen. Mm. Och det, han börjar prata om sina pengar och hur mycket pengar han har och så. Sen ska man komma ihåg att det är nog inte lätt att vara väldigt framgångsrik och rik fotbollsspelare i Mexiko. Alltså vi har nog svårt att förstå vilken press det är också med alla kidnappningar och drogkarteller. Folk som blir intresserade av en för att man plötsligt har mycket pengar. Det är inte helt bekvämt att röra sig med. Men det pratas jättemycket om Chicharito och vad som har hänt.
Så. Han har ju en försvarare i sitt hemland.
Ja, och det är ju då vår vän Hugo Sanchez.
Med statyerna.
Ja, precis. Ja. Även om Chicharito gjort mest mål så ibland benämns Hugo Sanchez ändå som den största.
Absolut.
Han uttalar sig också i den här New York Times-artikeln, men han verkar inte riktigt ha läst in sig på fallet.
Han får ett samtal när han ligger där på den jävla madrass i sin pool.
Ja, Chicharito får tycka och säga vad han vill, säger ungefär.
He's still a legend.
Hugo Sanchez. Folk var avundsjuka på mig med, men det bara för att jag var så framgångsrik och så. Så visst, han har ju en stark allierad då i Hugo Sanchez, men det är många som undrar vad det är som händer.
Så är
det. Att man inte du skulle väl inte bli så här, ungefär så där.
Ja, precis så. Bara för att knyta ihop säcken där då, så var det så att Chicharito spelade 90 minuter, 0 mål, 0 assist i helgen som lagkapten. Han blev lagkapten direkt.
Mm. Han kommer ju då som Zlatans ersättare. Det är för hårdvinklat sagt. Men det gör han väl i någon
mån. Ja, det får man säga.
Ja. Mm. Då kommer han ju även kunna hänga då med... Det är ju väldigt mycket... Alltså, egentligen säger man att Carlos Velas klubb, den här andra LA-klubben, nästan har ett större mexikanskt följe. Mm. Men i Galaxy så har de ju en institution nere i materialrummet med den mångårige materialen Raúl Vargas, som jag var, och jag blev bjuden på tequila av honom men tackade nej. Och jag undrade om det också var han som råkade slarva, kommer du ihåg det, att Zlatan uppträdde i någon match i någon tröja där det var felstavat.
Just det.
Undrade om
tequila han har slagit till.
Ja, om det kunde ha blivit jobbigt för
Raúl
Vargas där sen. Men han är en ganska bra symbol för hur det kan vara för mexikaner att komma till USA. Han växte upp fattigt på andra sidan gränsen i Juárez, som också är en gränsstad till El Paso i Texas. Juárez och Tijuana nämns ju ofta som väldigt farliga städer. Och han var fotbollstokig, men de hade inte mycket pengar. Och han tog sig in materialvägen helt enkelt. Han började färga vita t-shirts hemma. Han kokade dem i färg, och så kunde han tjäna sig en liten, liten hacka på att ge olika dräkter till lag i regionen och även åka över till amerikanska sidan och göra detsamma. Och sen så flyttar han till Los Angeles och gör som många andra mexikaner, jobbar röven av sig för att få det att gå runt. Han har familj och har 3 jobb samtidigt. Och han har fortfarande sitt fotbollsintresse, och räddningen, vägen in då, blir Jorge Campos, vår gamle målvaktsvän, han med de
glada tröjorna.
Ja, det är alltid det, han var säkert en helt okej målis, men det är alltid det man säger. Han tryckte upp t-shirts till hans ära och frågade honom att får jag sälja de här utanför arenan när du spelar match? Absolut, sa Campos, som blev smickrad såklart och bara tyckte det var kul. Och sen så blev det en lucka ledig som materialare, och då rekommenderade då Campos sin nyfunne vän Raúl Vargas, som fick börja i Galaxy och kunde säga upp sig från sina andra bra jobb och är kvar vad jag vet sen dess. Så honom kan ju Chicharito och hänga med och äta frukost burritos kanske. Vad använder du dig av för spelsystem nu när du är tränare?
Det är ju 7-lagsfotboll vi spelar.
Mm.
Så det är 2 backar, 3 mittfältare, 1 forward.
2-3-1.
2-3-1.
Ja. Mm. För jag såg när vi satt i något möte här nyligen, så satt de med en bunt papper och så såg jag på baksidan av ett papper, så var det en startelva nedklottrad.
Ja, startsjua.
Startsjua blir det, just det, precis.
Absolut.
Ja, och det var då Näsets kommande match du satt och skissade på lite mellan ämnena där.
Absolut.
Ja. Vad spelade du för system och formation när du spelade fotboll som sjuman? Och sen
det minns jag inte hur det var sjumanna. Men 11 man det fanns. Var det inget annat än 4-4-2?
Nej.
När vi växte upp.
Nej.
Det får jag ändå säga.
Nej. Var det en sån diskussion?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Och som jag minns det också, väldigt tydlig uppdelning. Ni spelar fram och ni spelar bak. Mm. Jag gissar att du i ditt lag och de spelarna, att de får, kanske får pröva på att spela på mycket olika positioner, eller?
Absolut.
Hur tänker ni det?
Ja, absolut. Vi, så är väl också instruktionerna från förbund och sådär, att man hela tiden fram till i alla fall 12-13 års åldern ska variera och testa på alla så mycket som möjligt. Sen så är det ju, blir det ju också så att vissa lämpar sig kanske inte för att vara en försvarare, om man säger. De har bara mål i huvudet, och då kan man kanske inte sätta dem som försvarare för att då förstör det för resten av laget. Så att man får ha lite fingertoppkänsla också.
Just det, men ändå ett betydligt mer roterande än vad vi var vana vid.
Absolut.
Ja. Mm. Vad hade du för position?
Det är svårt att du behöver fråga det. Vänsterback.
Just det. Men nej, du var en aggressiv...
Ja, det var jag. Jävligt aggressiv.
För aggressiv. Det hände.
Ja, det hände. Ja.
Idag så kan man väl säga att vår 4-4-2 vi växte upp med, och det var ju inte bara i våra lag, utan det var ju det enda man såg runt om sig i A-lagen vi såg på vår fritid, och inte minst Tipsextra-lagen som vi såg på lördagarna på tv. Det var 4-4-2. Mm. Idag kan man ju säga, milt sagt, att förvånade dig att jag vill prata om det här?
Ja, lite grann. Men jag tänker på det, alltså ett tecken på att 4-4-2 har i princip dött ut, det är ju att man pratar aldrig om anfallsduos längre. Det finns ju inte, antingen så är det liksom tre stycken, som i Liverpools fall, eller i PSGs fall, eller i Barcelonas fall. Man pratar aldrig om Dios, Dwight York och Cole och sådär. Det händer ju inte längre nästan.
Nej, just det.
I svenska landslaget är det väl lite så?
Ja, det, ja precis. Jo, det gör man väl
där
fortfarande.
Där är Toivonen, han var ju länge nu och så.
Ja, just det. Vem ska
fast
spela?
Samtidigt så nu är det inte riktigt så.
Nej, det är inte riktigt samma sak. Och det kanske beror på att de inte liksom ses som en isolerad enhet på samma sätt som vi kanske såg dem på. Det var liksom två som var där fram. Medan nu så ska de delta i mycket annat också. Men 4-4-2 är ju såklart inte lika dominerande idag. Minst sagt, varken i Sverige eller i England. Och det kanske till och med anses lite fult att spela 4-4-2. Eller mossigt eller gammaldags. Mm. Och jag fastnade för en passage i Frida Fagerlunds krönika i helgen. Och det här
Sportbladet.
Är, ja, det här säger jag inte för att strö salt i dina sår då, eftersom det handlade om matchen som Watford vann mot Liverpool. Mm. Men hon hade en mening där om tränaren Nigel Pearson i Watford, som väl har kommit in under säsongen, va? Då skriver hon så här: många var de som hade placerat honom i 4-4-2-facket, men han har visat att det finns mer att hämta hos denna 56-årige fossil från Nottingham. Och då tänker jag alltså att man nästan per definition då är fossil eller förbisprungen om man är i 4-4-2-facket. Vi liksom kopplar det till gamla stofiler som Roy Hodgson kanske, eller vad det nu kan vara, men det gäller inte längre. Det är gammalt då. Och en liten historisk exposé i spelsystemens framväxt kanske på sin plats?
Gärna.
Nej, kort sådan då. Ja. Det man kan säga är ju att det går från...
Kommer du nämna Houghton?
Nej, jag struntar i dem.
Då loggar jag ut. Alltså.
Nej, jag kommer inte nämna mycket alls. Jag tänkte göra det här väldigt kort. Och jag får ju mer eller mindre sitta och läsa innantill. Det är inte som att jag kan det här i huvudet. Men generellt kan man ju säga att det gick från väldigt, väldigt offensivt till att det blir mer och mer defensivt, och sen kanske har jämnats ut nu under våra dagar att det är lite fram och tillbaks, men
från början där, som man säger.
Ja, från början spelar man kanske 1-1-8 liksom. Det är ju, det har varit intressant om ingen visste hur man, att man bara gav ett lag och en tränare som var helt opåverkbara från
ja, men så om Carl Bildt skulle gå in och coacha Sveriges landslag i match. Det var kul om han
man
hade...
får ändå genom den liksom hjälpen att du måste då välja formation. Vad tror du är bäst att liksom använda de här 10 spelarna, utespelarna?
Ja, det var kul.
Ja, se vad han skulle valt då. Ja. Kanske hade han valt då WM-modellen. Ja. Den som firade triumfer kanske på 50-talet. WM säger man då för att det bildar ett W mellan spelarnas positioner längst fram och ett M längst bak. Man pratade inte riktigt om sifferkombinationer då. Det började man kanske göra främst när Brasilien tog VM-guld i Sverige 58 med modellen 4-2-4. Mm. Fick en väldigt stor genomslagskraft då, eftersom de var så bra, brassarna. Med bara två mittfältare alltså, så började många andra spela så. Sen har vi julgranen och 4-4-2 såklart, som vi nämner och som vi ofta kanske förknippar med England. Och jag ska inte nämna de här två namnen som kanske gjorde den ännu mer populariserad i Sverige, där Sverige valde engelsk väg istället för kanske tysk eller holländsk, som var mer 4-3-3. Men jag minns när jag var på VM 2010 i
Sydafrika. Är det nu du ska berätta om när du gick ut i...
Nej, Soveto.
Soveto. Ja. Och träffade Jörgen Lennartsson.
Ja, just det. Men jag trodde jag var på något riktigt sådär. Här är det ändå ingen annan som tar sig. Nu är jag i det genuina fotboll i Sydafrika. Så här. Ja, tjena! Är ni också här?
Men du skulle göra ett knäck som var i...
Nej, det var ju panikknäck.
Ja, men det var i...
Shabalala hade ju spelat till ett drömmål mot just Mexiko, va?
Tjena!
Ja, i premiären. Och han var ju från Soveto.
Ja, just det.
Och då, Soveto är ingen liten plats.
Nej.
Och det finns många olika typer av Soveto. Ja. Där kan man bo helt okej, liksom i ett hus. Men det kan också vara betydligt fattigare som det är på många ställen. Och Shabalala hade sprakat igång det här VM:et och han var liksom en bra symbol då, kommit från Soveto. Så ut i Soveto och gå i Shabalalas fotspår och känns ändå ganska bra liksom, träffa någon gammal, någon som påstår sig vara ungdomstränare, ska jag väl säga. Ja, många som claimade den då, så, absolut, jag hade ju Shabalala här. Han var ofta här. Så. Och man tänker att ändå genuint, och så dyker han upp då Jögge, med någon slags posse, minns han hade med sig säkert andra tränarkollegor. Han skulle bara så här, tjena. Ja. Och där dog väl det lite.
Ja, men vidare tillbaka till dina spaningar.
Nej, det var, inte, ja, det var ju mer taktiska skribenter som hade de spaningarna, men att det refererades till den turneringen, och när den var klar, som att det här var en turnering där 4-4-2 definitivt, kanske inte myggades av, men blev omkört.
Mm.
Man kan ta Tyskland som exempel, som 4 år tidigare hade slagit ut Sverige i åttondelen hemmaplan med ett väldigt rakt 4-4-2. Och Sverige, vad tror du de spelade? Med Lagerbäck?
Ja, det var ju 4-4-2.
Det var också 4-4-2.
Ja, men det var det som var 2010, men Lagerbäck slutade 2009. Och det var så himla många som ville ha någonting nytt och sådär med Hamrén och sådär. Så det är rätt talande för att bara några månader innan VM 2010, när Hamrén tar över, så bör man prata om att fan, nu är det dött. Nu 4-4-2, på något sätt så fick Lagrell och dem rätt,
ja,
Bosse, där, i den där och då.
Ja, egentligen kan man ju säga redan då, de som minns sin VM-krönika 90 kommer ju ihåg Bosse Hansson i ett kontrollrum där han på ett mycket kort sätt sammanfattar Sveriges fiasko med att för mycket byggde på det föråldrade 4-4-2-systemet.
Mm, redan 1990.
Ja, precis. Sen, ja, om vi ska bli tekniska här, vilket vi nu ska akta oss för egentligen.
En lek med siffror.
Ja, det är ju en lek med siffror, säger gärna tränare. Det sa ju Hamrén ofta, gärna också. Jag ska komma till det också, huruvida det är en lek med siffror eller inte. Men när man kan säga i ett 4-4-2 så kan det ju vara olika där också. Man hade ju Brasiliens guldlag 94 som ju inspirerade Lagerbäck så mycket med den här diamanten då. Mm. Att det inte är ett rakt mittfält och sådär med olika uppgifter. Men Tyskland då, de byter från 4-4-2 till 2010. Då de spelar som många andra gör med framgång då 4-2-3-1. Det anses mossigt och skrotat, det här gamla systemet. 4-2-3-1 var nu väldigt gångbart för lag som lyckades bra där. Och efter det så har vi fått andra. Vi har fått 3-5-2 såklart. Kanske populariserat mycket med Conte. Inte vet jag. 5-3-2. 3-4-3. Och kanske till och med olika system under samma match ibland. Mm. Som Graham Potter fick mycket beröm för. Att man kunde skifta fram och tillbaka under matcher och så. Det kan såklart också vara så att en tränare har en formation offensivt och en defensivt. Man kanske kör 4-3-3 i anfall och 4-4-2 i försvar. Och så kommer vi in på det här då, huruvida det här är en lek med siffror som du är inne på. Mm. För det vet ju du också, Anders, att tränare gillar ju ofta att avfärda journalisters frågor, kanske supportrarnas undringar om spelsystem, med att det inte är så viktigt, att det mest kanske är en lek med siffror. Samtidigt så har man känslan att spelarna, eller jag har det, är betydligt mindre typecastade idag. Jag vet inte hur det var när du var ytterback, hur du spelade, hade jag gärna sett. Mm. Hade gärna mött dig.
Mm.
Hade säkert åkt på en tackling eller
två. Det hade du gjort.
Ja.
Störiga jävla Motala-pöjken.
Ja, med pengar.
Ja, precis.
Bli vän med dina pengar. Ja, jag har en Diego Dreyfus-figur där bredvid som säger...
Bli vän med dina pengar.
Bli vän med dina pengar. jag tror inte att du spelar. Jag tror säkert att du gav dig ut på lite offensiva utflykter. Ja. Men vi kunde i alla fall se sådana spelare på högre nivå som var väldigt skickliga på att försvara, men som kanske sällan ens tog sig över mittlinjen.
Mm.
Eller en defensiv mittfältare som rörde sig väldigt begränsat. Så, medan man idag har jag känslan i många lag att tränarna hellre pratar om spelarna som just spelare.
Mm.
Alltså de är offensiva spelare, alla är offensiva spelare när vi anfaller i någon mån, och alla är försvarsspelare när vi försvarar i någon mån.
Mm.
Och att tränarna inte så ofta är så sugna på att prata om det här med system. Så jag kollade lite då.
Mm.
med några tränare som jag känner. Och den första jag hörde av mig till var min tidigare kollega Kalle Karlsson, som ju numera då är assisterande tränare i superettalaget Västerås SK. Och jag undrade lite om han bakom stängda dörrar pratar en massa siffror, och att de faktiskt gillar, och att det är betydligt mer än en lek med siffror då. Och Kalle skrev ett ganska utbildande mejl där han i viss mån inte sträckte upp mig, men rättade lite grejer om mina funderingar. Att han, för det första, skrev han, så måste man skilja på spelsystem och spelformation. Att det är media som gärna gillar att prata om spelsystem.
Ja, det var faktiskt en invändning jag tänkte ha. Bra att jag kallar det på samma linje.
Ja, och du är säkert många steg före. Du är ju ändå ansvarig för spelutvecklingen.
Absolut.
I Näset SK.
Ja, jajamän, absolut.
Ja, du har en playbook. Ja, ni har guidelines.
Det kan du räkna med.
Ja. Ja, då är du på hans...
Igår kväll så satt jag, när min fru hade gått och lagt sig, i 2 timmar och kollade på skakiga klipp från Espanyols akademi. 12-åringar. I 2 timmar. Fattade inte ett ord, men jag kollade på nya övningar, du vet. Så är jag nu, det är mitt nya liv.
Ja, men hur hamnar du där?
Ja, var det vet, YouTube, man bara glider vidare. Ja, men det var faktiskt min son Sigge som uppmärksammade mig på detta först. Det finns på YouTube en serie där man följer framförallt BP's akademilag. Och Kissen.
Kiss Faludi. Just det, han de kallar Kissen.
Ja, som gammal sportchef i AIK, men sen har gått vidare och är en väldigt framgångsrik ungdomstränare i BP. Och tror att han har haft akademiansvar och så, men har haft olika lag. Och
som är ute och, på ganska stora turneringar.
Ja, det finns en serie på YouTube då, där BP:s lag är i Madrid. De möter PSG och Barcelona och vinner hela skiten. Och när de är på Gothia och vinner hela skiten där och så. Men det är både 10-åringar, vilket är extra kul för mig, för jag tränar 10-åringar. Men man får lite inspiration om man hör och de snackar och så. Men otroligt imponerad av Kissen. Jaha. Det måste jag säga. Ja. Det är lite en förebild. Ny idol.
Jaha.
Och det gäller tränare i alla fall.
Ja, jag tycker det är roligt att du glider in på det här spåret. Det måste ju finnas mycket för dig, information att hämta.
Gud, ja. Det är som att man har helt... Och på något sätt så har jag försökt att kväva det här intresset. Det är rätt många år. Jag har trott att jag är den här typen.
Nej, kan det ju varit så. Jag känner mig lite skyldig att jag liksom inte riktigt har gett dig chansen att blomma.
Nej, men nu jävlar vad jag blommar. Alltså.
Ja. Ja, men det kan vara bra för dynamiken här i podden också, att du blir den speltekniske av oss.
Ja.
Och nu är till och med jag intresserad. Ja. Och vart var jag någonstans? Ja, Kalles mejl.
Kalles mejl, att det är skillnad på taktik och
spelsystem. Just det, att det är något som media och kanske supportrar gärna slänger sig med. Visst talar man om spelsystem, men det är något betydligt större i en klubb än bara vilken uppställning vi har på plan. Och så gav han ett ganska bra exempel då, Kalle, en match för några år sedan som Manchester City tror jag hade spelat. Det var i alla fall Guardiola som var tränare. Och han hade då till den matchen ändrat formation, tror jag. Jag vet inte om han körde med 3 back istället för något annat. Det kanske inte så viktigt vad det var. Och en reporter noterar detta och säger då efter matchen att ni har bytt spelsystem. No, the system is always the same.
Mm.
Han kunde då säga det ärligt. Fast han samtidigt, det var smart sagt av Guardiola då, att eftersom han började prata system så behövde han inte gå i den fällan.
Det är intressant med Guardiola än en gång, det var när City åkte till Madrid här förra veckan i Champions League, det var det faktiskt, då måste Pep ha kunnat erkänna att han bytte spelsystem.
För Champions League?
Ja, för det var 4-4-2. Det var det som var grunduppställningen. Så Jesus var liksom, han var ju nästan en vänstermittfältare. Och så hade de 2 stycken där fram. Och så hade de hade ju verkligen 4-4-2. Man såg det hela tiden. Vilket var lite revolutionerande. Så Martin Åslund var ju liksom, nästan tårögd. För det var någonting nytt som hände i Guardiolas sätt att liksom starta en match, inleda en match.
Ja. Så förändrades, och att det är han också då förstås.
Precis.
Liksom matad med Rinus Michels och Cruyff.
Exakt.
Och hela Barcelona och 4-3-3 och så. Det är ju jätteintressant, för vi ska komma tillbaka här till 4-4-2 och huruvida 4-4-2 formationen verkligen, om ryktet om dens död är betydligt överdrivet kanske, eller om det beror på att det kanske uppfattas som gammaldags, så att man aktar sig lite för att säga att man faktiskt kör så. Mm. Och jätteintressant att Guardiola spelar så. Är jag fel ute, du som är...
Fotbollsdoktorn
här. Allt mer blir. Väldigt snabbt har det skett.
Ja, jag känner att jag bottnar inte riktigt i det. Men jag kan ta den rollen här.
Ja, men du är på simskola.
Ja,
och du kommer lära dig simma.
Jag har tagit baddaren.
Ja. Snart blir det simborgarmärket då. Men har jag fel när jag säger att Diego Simeone väl har praktiserat 4-4-2 ofta med framgång i Atletico Madrid?
Också? Verkligen. Så var det när de lyckades besegra Liverpool också.
Ja, är det en effektiv, skulle du säga, som fotbollsdoktor-metod för att såra detta Liverpool då?
Eller verkligen är det... så är det. Så Watford gjorde det, som du har nämnt. Atletico Madrid gjorde det. West Ham försökte här en veckan göra det och lyckades nästan också. Så att det är lite en nöt som Klopp har att knäcka.
Ja. Kalle mejlade mig då och han förklarade skillnaden att du måste förstå med formation och system och olika saker. Och han gav mig väl viss rätt då med kanske att man talar om spelare som just bara generellt sett att de är spelare. Men han trodde att det har man gjort rätt länge nu, kanske sedan början av 2000-talet, stegrande och så. Och sen skrev han lite mer intressanta saker som vi kanske inte behöver gå igenom allting. Men det var ett utbildande mejl för mig och det är faktiskt... Det är inte så att jag inte är intresserad av spelsystem. Jag är jätteintresserad när det blir... För det här blir någon slags psykologi också. Mm. Om sådär 4-4-2. Plötsligt att det går trender och så. Sånt är jag absolut intresserad av. Mm. Sen hörde jag av mig till en person till. En huvudtränare. Elittränare. Jag väljer att hålla honom anonym. Och det gör jag mest för att jag tycker det känns kul att hålla honom anonym i ett väldigt trivialt ämne. Det bygger liksom att jag har en deep throat. Ja. Och jag gillar krocken mellan att deep throaten pratar om ganska ofarliga saker.
Ja, men jag förstår meningen bakom mystiken här.
Vill denne tränare, har han någonting att säga mig, så sätter han en röd liten flagga i blomkrukan på sin balkong, som i alla presidenters män.
Ja.
Och så, då vet jag då att vi kan träffas ute i ett garage i Högsbo industriområde.
Men kan du avslöja...
Jag byter fem bilar på vägen dit.
Är det allsvensk tränare vi har att göra med, eller?
Superettan eller allsvenskan kan det vara. Det är en kompetent tränare som vet mycket om detta. Mm. Och han verkar då vara lite inne på att 4-4-2-modellen, den är inte alls död. Den kan ju se olika ut förstås och det kanske kan vara i försvar eller i anfall. Men att han påpekar att till och med Barcelona har spelat så här i närtid utan att det pratat så mycket om det. Och han säger att det ändå råder lite systemtystnad från media. Och det tror han då kanske beror på för att det här inte är det nya intressanta längre.
Mm.
Att det borde ju vara, det hade gått mig förbi, men det vet säkert många som lyssnar på det här. Att Barcelona då tydligen under 2019 har spelat 4-4-2 mycket. För mig är det ganska speciellt att höra då. Mm. För jag förknippar ju dem så himla mycket med att vi aldrig byter stil, helt enkelt. Men att det här pågår på ganska många ställen. Men särskilt bland unga, nyutexaminerade tränare så är det inte så spännande, hett eller sexigt att säga att man förordar ett 4-4-2. Om man gör det så kanske man till och med kallar det något annat.
Den här, finns det en ängslighet här?
Min, ja, precis. Uh-huh. Min deep throat inne på då.
Mm.
Men som vi vet så går mycket i cykler. Och det skulle ju vara spännande. Alltså man kan väl vara 4-4-2. Man är väl rädd att uppfattas som Drillo eller något kanske.
Mm.
Eller att det bara skulle vara, att det inte skulle vara tillräckligt underhållande och sälja in en modell på, kanske till supportrar eller liknande. Men att så, det måste man ju kunna klara av som kommunikatör också, tänker jag, som tränare för ett stort lag. Att tror jag på den här modellen. Jag menar, Lagerbäck kan man säga mycket om, men han har ju aldrig varit rädd för att prata om att han alltid trivs bäst med två forwards till exempel. Och skiter väl i om folk tycker att han verkar tråkig. Så. Det tycker jag hedrar honom ändå. Mycket kan man säga om honom annat, men just den hedrar honom. Det finns ingen ängslighet där.
Nej.
I alla fall. Och det ska bli intressant att se då avslutningsvis här om det här kommer svänga. Om vi kommer få se en renässans av 4-4-2-formationen då, inte systemet. Eller om man kanske ger sig på vägen att kalla det någonting annat.
Mm.
Att 4-4-2, alltså bara det ordet, det finns ju till och med, alltså den var så satt så en tidning döptes efter det, 4-4-2. Och att om du och jag klottrade drömmelver i våra fysikblock kanske. Vi var inte så bra på fysik, någon
nej,
av oss va?
Nej, det var vi inte.
Och då kanske man svävade iväg när de pratade om Ohms lag.
Mm.
Och så satt man och satt jag i alla fall och så här, ja, vad är Arsenals drömmelva? Mm. Och då gjorde man ju det enligt 4-4-2.
Men och var man svar ute på kanten.
Ja, det var ju väldigt tydligt då. Jag vet inte vad han skulle vara idag, vinge kanske.
Ja.
Att den är liksom lite smittad med att, för du dräpt upp Bob och Roy och så, att den känns så gammal. Så den kanske behöver ett nytt namn.
Ja, men konnotationerna med 4-4-2, det är ju lite långa bollar på Bengt. Det är ju det, att vinna.
Så behöver det ju inte vara såklart.
Nej, så är det ju inte ju.
Nej, men man kanske ser det framför sig. Ja. Men det är ju populärt att byta namn på redan existerande saker. Alltså någonting som har varit samma hela tiden får ett nytt namn. För man hoppas att det ska göra produkten mer attraktiv då. Mm. Det kan ju vara i reklamvärlden såklart. Men även i fotbollen. Att man, det heter inte defensiv mittfältare längre. Vi kallar det för balansspelare. Vi kanske till och med kallar det för regista. Vi var AIK som gärna talade om sin shape, va? Framförallt under guldåret 2018, att formationen en shape, alltså det låter lite coolare då.
Ja, just det.
Och det här praktiserar man ju själv i vardagen, inte minst som förälder. Ett färskt exempel då från när min dotter frågar om det blir efterrätt, Och det blir ingen efterrätt. Men jag säger, ja, du kan få äpple. Det finns fina äpplen. Nej! Nästa dag då. Efterrätt. Absolut. Det finns ett offside-äpple. Vad är det? Det är offside-äpple. Det är ett som låg högst upp i pyramiden i en fruktkorg på mitt jobb. Jag vill ha det. Smart kände jag mig då. Och jag hittade på var det där med högst upp i pyramiden. Och sånt fanns ju inte. Men det offside-äpple. Genast vill hon ha det. Åt med god aptit. Och jag känner mig lite smart då.
Ja, ja.
Och jag gör ju inte heller. Det var ju ett offside-äpple.
Ja, ja, ja.
Det lät ju roligare än bara ett äpple.
Ja, det är geni.
Ja. Så det kanske är att vi behöver ett nytt namn för 442. Ja. Det är lite det jag skulle landa.
Ja, men absolut. Men prata här inledningsvis om vilka positioner vi hade när vi var små och sådär. Det tänker jag på så himla mycket. För det är ju så, även om detta är 10-åriga killar som jag tränar, så är det så helt annan typ av snack. De är ju så himla mycket mer pålästa.
Ja.
Det så spelar ju många FIFA och sådär. Man ställer själv upp med sitt lag. Man kan spela 3-5-2 eller 4-4-2 för all del, eller 4-2-3-1 och sådär. Så de har redan börjat fundera på sånt. När du och jag var 10 år gamla, det fanns ju liksom inga möjligheter. De spel som vi hade på Nintendo 8-bitars, alltså fotbollsspelet, det var ju ett skämt ju.
Ja, det var tråkigt.
Det var inte så att man satt upp en formation där. Och att när man skulle värva spelare så ville man ha någon som kanske hade mer snabbhet, för att de skulle komma runt på kanterna eller någon som... Du vet, alla de här sakerna är ju på något sätt in i huvudet på många 10-åringar idag.
Jag var ju
utbildad, och pressspel och sådär, hur ska man... Ja, gör man pressspel? Och det gör det lite enklare för oss på många sätt som är tränare idag. För vi kan prata om pressspel, de fattar det, okej. Pressspel innebär inte bara att anfallaren springer och pressar, utan pressar hans lag, så måste ju yttermittfältarna fortsätta och ge understöd i pressspelet. Så de fattar ju det direkt. Hade någon sagt det till mig när jag var 10 år, jag tänkte, vad fan är detta? Det har varit som fysiklektioner, jag fattar ingenting.
Nej, det är omslag.
Precis.
Jag kunde ju, jag var ju välutbildad så tillvida att jag kunde berätta om gamla VM och sånt. Men inte någonting om vad som hände på planen nästan. Och precis som du säger då, det är 4-4-2 by default. Ingen liten grej att gå över från 7-manna till 11-manna. Så mycket större planen blir. Och drabbar mig då för att jag går från forward till ytter. Och det är ju inte, på min tid var det ju inte som att man blev, ja, det kanske är att dina egenskaper passar bättre till ytter. Utan det är ju bara liksom en liten degradering helt enkelt. Att där sätter vi den som inte riktigt är lika bra längre som forward. Men vi övade väl inte en enda gång, tror jag, på att jobba som en enhet.
Nej.
Eller att förstå att liksom, vi sitter ihop som lag.
Ja, men speluppbyggnad.
Ja, men kanske om kompisen gör så, så kan du göra så. Spelmönster eller så. Och jag menar, det behöver inte vara på någon så här avancerad nivå. Men det fanns liksom ingenting av det. Utan de enda kommentarerna som man fick utifrån var ju att så här, vakna Majf! Matchen har börjat!
Kämpa hårdare!
Ja. Så här, bara sådana, kanske att någon sa ibland så här, tjonga inte bara iväg bollen, våga passa också, som mest liksom. Det hade ju varit intressant, inte för att man hade blivit en duktig fotbollsspelare och kunnat bli det för den sakens skull, men man kanske hade velat fortsätta lite längre om man liksom började förstå de liksom mekanikerna, så här, aha, det här sitter ihop, om vi jobbar tillsammans på det här sättet, då ska vi flytta över så. Det fick man ju aldrig någonsin känna på.
Nej.
Och jag menar inte som någon, fan, det var någon stackars farsa som knappt hade tid över. Det är klart att jag satt istället inte de kraven på honom. Men det är ju högre krav på er.
Ja, absolut. Men din pappa eller vem var som tränare, de pratade inte liksom hur viktig första touchen var.
Nej.
Till exempel. Det var ju bara ta mig ut bollen, sen bara skicka ut den där direkt, anfalla, springa på djupet. Det var ju typ det hela tiden. Fram till man var... Jag började kanske träna lite med seniorerna. Då fanns det någon typ av så. Men det var 4-4-2 ändå. Hårt kämpande.
Vet du vad jag fick för tips ofta där på kanten? Håll fart! Som sa, håll fart! Håll fart! Och hela tiden. Och jag höll fart, men det hände inte så mycket.
Nej, det är fan lite lätt.
Ja, det ska bli jättespännande att följa din utveckling.
Ja.
Och framförallt då, när ni tar steget. Hur långt är det kvar tills dina killar ska upp till 11-manna då?
Ja, det är ju först. Nästa steg är ju 9-manna.
Ah, det är till och med där.
Ja, man kör ett litet mellansteg där.
De formationerna vet man inte.
Nej, det är det lurigt. Det vet man inte riktigt.
Men när ni sen kommer över till 11-manna. Ja. Det har varit underbart då om du hittar ett sätt att spela 4-4-2. Kanske med ett nytt namn då, som får killarna att tänka.
Jag har några år på mig.
Ja, vi har några år på oss tillsammans. Jag blir din Diego Dreyfus i det här. Nummer 1, bli vän med dina pengar. Nummer 2, var inte rädd för 4-4-2.
Precis.
Egen YouTube-kanal. Du gråter upp till förbundsutvecklarna ute på förbundet när du berättar att du har fått igenom din idé.
Ja, vi har gjort detta sista avsnittet på 200-talet i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsliga, som till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Orca Express menar att fotbollsresor har blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men det är också en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Orca Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och hög kundnöjdhet. Så, om ni är sugna på en fotbollsresa till våren och vill boka med en trygg aktör så kan man göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Ja, då hoppas vi, kära vänner, att vi hörs om en vecka igen. Att ni vill fortsätta lyssna på oss och kanske ännu mer att ni vill komma och se oss, om ni har möjlighet förstås, i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Ja, gör det nu.
Offside.org/offside live så får man den bästa översikten. Så ha det så bra så länge. Hörs om en vecka igen.
Ta hand om er. Hej då.